Det är nu en vecka sedan det fruktansvärda attentatet mot en dansklass med Taylor Swift-tema i Southport, Storbritannien, för en vecka sedan. Där tre små barn dödades och ett antal andra barn och vuxna skadades av en 17-årig knivman. Men det som skulle ha varit en tid för sorg och läkning efteråt, det överskuggades istället av ett våldsamt upplopp i samma stad organiserat av högerextrema som skyllde dådet på landets invandrare. Polisbilar sattes i brand, poliser och polishundar skadades och en moské attackerades. Och det stannade inte där, för sedan dess så har invandringsfientliga demonstrationer spridit sig till flera andra brittiska städer och oron för vad det här kan leda till växer. Men frågan är, hur kunde det ens gå så här? Var det här en krutdurk som redan pyrde i samhället, eller är det här något slags spontant vredesutbrott över någonting som är så ofattbart hemskt? Det här är Nyhetspodden med mig, Thomas Silén, och jag har med mig Charlotta Backström som är journalist och författare bosatt i Storbritannien. Charlotta, välkommen tillbaka till podden. Hej.
Tack, hej.
Du har ju följt med det brittiska samhället i många år nu, och du har ju som sagt varit med i podden också tidigare. Men var det här någonting du kunde liksom vänta dig att det skulle hända, alla de här upploppen?
Ja, alltså egentligen är det ju nog väntat. Det är ju någonting som antiterrormyndigheter och MI5, som är underrättelsetjänsten i Storbritannien, har varnat för i flera år. För två år sedan så beskrevs extremhögern som en växande hotbild mot säkerheten i Storbritannien. Så de här varningarna har funnits där en längre tid. Man har då alltså diskuterat om att det finns sådana här nätverk, att det sprids desinformation på sociala medier. Och sen har ju tongångarna kring invandring i många år, alltså ända sedan egentligen Brexit-omröstningen, tongångarna har varit väldigt hårda. Och det har lett till ett slags klimat där det är möjligt för en sån här eld att börja spridas. Mm.
De här våldsamheterna då, alltså den högerextrema delen av det här, inte själva knivhuggningen, men de här våldsamheterna i Southport då, som för många verkar ha kommit oväntat, och de har varit oväntat våldsamma. Det har slängts gatstenar, just butiker har plundrats, man har satt saker i brand och så vidare. Hur unikt är det här? Eller har vi sett någonting liknande i Storbritannien? Du har lite varit inne på det.
Jo, alltså absolut. Det är ju faktiskt tyvärr inte så unikt som man kan tro. Alltså det verkar ju fruktansvärt när man ser det här, alltså ser hur det ser ut. Och det är ju vissa liksom stadsdelar, moskéer, bibliotek, alltså sådana här områden som har totalförstörts. Men tyvärr är det ju inte så ovanligt som man tror, utan sådana här rasistiska eller rasrelaterade upplopp har blossat upp i Storbritannien med liksom, alltså ganska regelbundet, inte särskilt ofta, men det har liksom hänt då ända sedan andra världskriget egentligen. Och på 70-80-talet så var det här ett väldigt stort problem i Storbritannien. Så den här, alltså extremhöga rörelser har funnits där under en längre tid. Vi har bytt lite skepnad, haft olika ledare, bytt form, men de har funnits där. Jag kommer själv ihåg när jag för, vad skulle det kunna vara, sen ungefär 10 år sedan var bevaka en demonstration av English Defence League, som då var en av de här stora rörelserna. Eller ja, stora ska man kanske inte säga, för det är ju frågan om en liten minoritet. Men alltså, i början av 2000-talet så höll då IDL, alltså English Defence League, höll regelbundna demonstrationer som var också väldigt våldsamma. Och de leddes då av den här Tommy Robinson, som också är en ledande figur nu.
När man analyserar det här skeendet så verkar det som att det är på högerextrema håll redan började bubbla, alltså mycket, mycket snabbare än vad många andra kunde ana, inte minst på sociala medier. Polisen gick inte ut med information om förövaren eftersom han var minderårig, och i allt det här liksom informationsvakuumet så satte de här högerextrema drivkrafterna igång då på sociala medier. Vill du bara lite mer detaljerat berätta vad det var som hände egentligen?
Alltså det börjar ju spridas desinformation om gärningsmannen ganska snabbt. Det fanns vissa konton, inflytelserika konton på sociala medier, som då gick ut med att det här var en illegal invandrare som hade kommit över Engelska kanalen, att det var frågan om en muslim. Och det här var ju då alltså helt falskt. Det är ju en 17-åring som föddes i Storbritannien med föräldrar som kommer från Rwanda, som alltså är den egentliga gärningsmannen. Men eftersom polisen då, som du säger, var så försiktig med att gå ut med information, så började den här desinformationen spridas. sen sprids det ju också en massa andra falska rykten och liksom sprids en massa annan desinformation också om till exempel våldsamheter i Storbritannien, om brott, antalet brott i Storbritannien, om hur mycket brott som begås av invandrare eller muslimer. Alltså det är väldigt mycket desinformation som har spridits och spridits under en längre tid. Och de frågor många nu ställer sig som då följer med sociala medier eller som liksom bevakar politiken, så det handlar ju mycket om att hur ska man kunna tackla den desinformation som sprids på ställen som till exempel X eller på TikTok. Mm. Det som vissa experter på just radikalisering och extremism har sagt i samband med det som händer nu, att det man ser är människor som lever i en slags alternativ verklighet. Den information de tar till sig man kan ju nästan kalla det propaganda, alltså de lever i en helt egen filterbubbla. Och då är det ju lätt för dem att sen ta till sig falska rykten, och nu har ju dessutom våldet uppmuntrats i de kanaler de följer och så här.
Ja, det har ju då tydligen fått effekt, för ända sedan då våldsamheterna i Southport så har ju alltså liknande sån här anti-invandringsdemonstrationer, om jag ska använda ett vänligt ord för det, ordnats i andra städer i landet. Vi har Manchester, du nämnde Belfast här, vi har Plymouth, London och Rotherham, och med oroligheter och våld som följer då. Och i Rotherham till exempel så försöker ju demonstranterna till och med bryta sig in i ett hotell där asylsökande bor. Och vi har butiker som har rånats, vi har moskéer och butiker som drivs av personer med någon form av sån här asiatisk, indisk, pakistansk härkomst attackerats. Och vi har till och med liksom icke-verifierade videoklipp där personer med utomeuropeisk härkomst blir då slagna och de här cirkulerar på nätet. Vilka är de som deltar i alla de här demonstrationerna och upploppen? Är det någon viss typ?
Det första kanske jag ska säga om det så är att det här beskrivs nu som en brok i rörelse. Alltså hittills när man har sett sådana här upplopp så det handlar om en central organisation som till exempel English Defence League eller National Front. Men nu handlar det om en massa olika sorters människor som följer personligheter på sociala medier. Det är väldigt decentraliserat, det är så det beskrivs. Och sen har vi då när man läser om dem som nu redan har gripits för det här och som faktiskt har ställts inför domstol, så det går ganska snabbt det här nu att liksom de som deltar grips och ställs inför rätta. Så det är delvis är det ungdomar som kanske har bara dragits med, de har varit på stan och sen har de liksom bara dragits med av folkmassan, liksom mobben. Sen har man då vissa människor som aktivt hör till höga rörelser och då söker sig till det här våldet och som du hör till de här högerrörelserna. Och sen har man då andra liksom, det handlar ofta om människor som kanske råkar vara på den platsen eller som så att någonting intressant hände och sen söks de med av det här. Det verkar som någonting spännande och så liksom sugs man med av massans galenskap.
De här människorna då som ändå finns bakom, för det har ju påpekats att det finns vissa väldigt tongivande röster här på något sätt som har eldat på det här. Du nämnde en av de här nyckelfigurerna inom den här högerextrema rörelsen, till exempel Tony Robbins, som vi har också haft politikern Nigel Farage där med det här leken. Mm. Vilka är de här människorna?
Tommy Robinson har ju varit med länge. Alltså han var ju en av grundarna till den här English Defence League då, som grundades 2009. Han är en före detta fotbollshuligan, så det finns ju kopplingar då till fotbollshuliganism också. Han har kom ju gott egentligen i Storbritannien och i medielandskapet. Ibland har han haft mindre inflytande, ibland har han haft mera inflytande. Och en orsak till att han nu uppges ha fått mera inflytande igen är att han inte längre är bannlyst på X. Så han har alltså möjlighet att tala till en större skara människor än tidigare. Och sen har vi Nigel Farage, som du nämnde också, som ju var en väldigt inflytelserik politiker i Storbritannien. Utan honom är det ju möjligt att Brexit inte skulle ha blivit av egentligen. Han var ju en av dem som drev den frågan väldigt starkt. Han var tidigare partiledare för UKIP. Nu är han partiledare för Reform, som är då ett så här populistiskt parti på högerkanten. Och de fick omkring 14% av rösterna i parlamentsvalet nu i juli. Och han vann då en plats i parlamentet för första gången. Han var en av dem som ifrågasatte varför polisen inte hade släppt information om den här gärningsmannen i Southport. Så han var en av dem som liksom anses ha eldat på ryktesspridningen. Men han har sen faktiskt gått ut med ett väldigt starkt uttalande som också fördömer det här våldet i Storbritannien. Så att det man ser nu är att många politiker på högerkanten också säger att det här är inte okej.
orsaken till det att han och många andra politiker inom de konservativa som tidigare kanske har sysslat med en slags populistisk retorik eller gett uttryck för så här främlingsfientliga åsikter light, om man säger på det sättet, att många av dem har gått ut och fördömt det här med väldigt liksom hårt fördömt det som sker nu. Och det är ju för att de vet att majoriteten av britterna är absolut chockade över det som händer och tycker att det är fruktansvärt, och liksom över 90% anser att de som deltar i kravallerna ska, eller upploppen, ska få väldigt tuffa fängelsestraff och så vidare. Så det här är inte någonting som britterna stöder överhuvudtaget.
Mm. Nej, det har man ju sagt också om Southport, och där den här liksom ursprungliga kravallerna kom igång, att Southport är inte sån här, utan det är väldigt liten grupp som gör det. Men vi har ju under åren liksom fått höra mycket om hur högerextrema vindar blåser i världen och hur olika politiska partier med de här olika tendenserna fått fäste då. Och precis som du nämnde här, så har vi Reform i Storbritannien då under Nigel Farage, som kanske kommer närmast och som då plockade åt sig makt här under senaste valet här. Men så där överlag, om du skulle säga, hur starka är de här högerextrema krafterna i Storbritannien egentligen, och ser man av dem i samhället på något vis?
Jo, det intressanta tycker jag här är ju det att Storbritannien hade ett parlamentsval nu, bara för lite på en månad sedan. Mm. Och de konservativa som då hade haft makten sedan 2010 körde på en väldigt så här tuff agenda mot invandring. Och de införde den här Rwanda-policyn, att illegala invandrare ska skickas till Rwanda istället för att de processas, de liksom får asyl i Storbritannien och så vidare. Så det var liksom deras stora fråga. De gjorde sin största förlust någonsin egentligen. De förlorade massor med platser, och Labour, som kanske är ett så här center-vänsterparti om man beskriver det på det sättet, de vann ju en historisk seger, och det första de gjorde var att slopa den här Rwanda-policyn. Så britterna har fått rösta, och i det här valet så röstade de mot främlingsfientlighet och den retorik som har lyfts upp av högern. Sen det att Reform fick 14%, det är ju nog det är ett stort antal väljare. Det visar ju att det finns många som fortfarande oroar sig över det här, men det är alltså inte en så stor fråga som man kanske kan tro för britterna. Det många oroar sig över nu är ju egentligen ekonomin.
Du nämnde här just den här ekonomiska biten, att folk är oroliga för sin ekonomi, och har man följt med brittisk politik de närmaste åren så vet man att folk är bekymrade från allt till sjukvården till liksom utbildningen, att det är liksom mycket som har demonterats. Och en del analyser har ju påpekat att medan det nu är högerextrema som står för bråket och målet då är personer som upplevs som någon slags icke-ursprungsbritter av de här grupperna, så är det just snarare den här oron för vardagen som ligger bakom oroligheten, att det är en del, och att de nu på något sätt kanaliseras och plockas upp av den här extremhögen. Och man har ju, som du nämnde här, det här liksom sittande partiet Tories, konservativt parti, satt väldigt länge, 14 år, innan de sen blev petade med ganska förödande siffror för dem. Och sen har vi då istället Labour då med premiärminister Keir Starmer i spetsen, som har lovat att det ska bli bättre, men allt det här kommer ju knappast ske över en natt. Det är som sagt över ett decennium som Tories satt vid makten. Och nu försöker Starmer göra sitt bästa då för att försöka lugna ner stämningen i landet. Men vad skulle du säga, hur spänt är det brittiska samhället i detta nu?
Det beror på var man rör sig i Storbritannien. Mm. Jag skulle säga att läget för mig personligen som journalist som jobbar där och pratar med folk, så kändes, nu är det ju här kravallerna liksom en annan sak, men annars när man rör sig runt landet, så kändes läget faktiskt mera spänt under Brexit-åren, alltså då det faktiskt fanns den här splittringen mellan två stora grupper som var väldigt arga på varandra under en längre tid. Och sen känns det som att den splittringen har liksom lite, eller de hårda kanterna har slipats bort på sätt och vis av en sån här matt oro över ekonomin, och att det har varit liksom så få saker verkar funka. Det är långa köer till hälsovården, det är svårt att få läkartid. Energipriserna är höga, folk har inte tillräckligt med pengar att äta. Skolorna är överbelastade av att de måste liksom vara en slags socialtjänst också, eftersom det inte finns resurser för att ta hand om de som har det svårt i samhället och så vidare. Det känns som ett trött samhälle som under en lång period har malats ner på sätt och vis, eftersom det har varit mycket som inte fungerar helt enkelt. Mm. Plus att vi har haft alla de här grelerna och kaos inom politiken, alltså så att det här förtroende för politikerna har också sjunkit eller minskat. Men det man ser i samband med de här kravallerna är också ett samhälle som liksom är villiga att samarbeta och ta hand om varandra. Liksom efter mycket av det här, den här förstörelsen, så har ju lokalsamhället samlats och byggt upp saker som har förstörts eller liksom fört matpaket till det som har drabbats, samlat in pengar och så vidare. Så att jag tror att det finns en sån här stor önskan i Storbritannien att nu ska vi få det att funka. Nu har vi fått nog av allt det här som liksom splittrar oss och så vidare. Och det visar ju också mätningarna. Mätningarna visar att Storbritannien har blivit ett mer tolerant samhälle. Det finns hopp också, trots att det ser mörkt ut just nu.
Just det. Vad verkar bedömningen vara just nu? Tror man att de här oroligheterna då kommer att fortsätta, som har spridit sig från stad till stad nu ett par dagar?
Alltså det verkar faktiskt svårt att säga. Att det är svårt att förutse exakt hur det kommer att gå. Polisen tar ju i med krafttag och har fått större befogenheter. Och det är många som alltså plockas bort från gatorna och grips och döms. Den här processen ska ske väldigt snabbt. Och det är någonting som Keir Starmer också till exempel har erfarenhet av. För han var riksåklagare under kravallerna 2011. Då också väldigt många dömdes till hårda straff som hade deltagit. Så att det här är ju en process som sker hela tiden. Men det finns en annan aspekt i det här, och det är ju det att polisen lider av flera år av nedskärningar. Så de har inte kanske tillräckligt med resurser för att tackla det här. Fängelserna är alldeles överbelastade i Storbritannien. Och rättssystemet är också överbelastat. Det är ju tre faktorer som gör det mycket svårare för myndigheterna att tackla det vi ser nu.
Charlotte Bakstön, stort tack för att du var med i Nyhetspodden och pratade om det här.
Tack.
Thomas Selén heter jag, och Nyhetspodden är alltså det du har lyssnat på. Ami Lassila producerade, Staffan Sundqvist stod för tekniken. Och som alltid, fortsätt lyssna på oss på Nyhetspodden. Och enklast, det gör du naturligtvis genom att knäppa på arenan, söka upp Nyhetspodden och börja lyssna.